Det är nästan som jag behöver inte predika efter vi har sjungit denna lovsång. Wow. It is done. It is finished. Allt är fullbordat. Priset är betalt. Hans frälsning tillhör oss, vi som är i honom. Och vilken förväntan att se honom ansikte mot ansikte. Vi ska tänka mer på det i vår predikan idag. Jag sa att jag nästan behöver inte predika, men jag ska predika. och vi ska läsa från Uppenbarelseboken 22. Jag tror att det är den sista predikan i serien, Den röda tråden. Och ni har inte sparat det bästa vinet till sist. ja, men det är sanningen, Guds sanning, hela vägen från början till slut. Och det är hans tråd och hans frälsning. Men vilken avslutning! Uppenbarelseboken kapitel 22, och vi läser vers 1-5. Fader, tack för din närvaro. Tack för din heliga ande som fyller oss och ger oss kraft och insikt. Öppna våra ögon för att se dig, för att höra ditt ord, för att ta emot din sanning, för att verkligen ta emot dig. Fyll oss, jag ber. Förena oss i Jesus Kristus för hans ära. I Jesu namn. Amen. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Gud och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger. Varje månad ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Gud och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer, och de behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Amen. Så plats eller personer? Plats eller personer? När du tänker på ditt perfekta hem, vad eller vem är det som du mest tänker på? För många, precis som i tv-programmet som vi har i Storbritannien, och jag tror att ni har samma program här i Sverige, En plats i solen. Men för många som i programmet, och är det plats, det är en plats som man ser fram emot, som man längtar efter, men när man tänker på sitt perfekta hem. Och ändå med programmet är en av de främsta anledningar till att de som hittar sin perfekta plats, eller tror att de har hittat sin perfekta plats, en av de främsta anledningar att de flyttar tillbaka igen är att de saknar personer De har nått platsen, men de saknar personliga relationer. Och idag när vi tänker på slutet på Bibelns berättelse, som egentligen är slutet på början, vad är det som vi längtar mest efter när vi läser dessa verser i Romerbrev, Uppenbarelseboken 22? Är det plats eller personer? Plats eller personlig relation? Och vad är det som betonas mest här i Bibelns sista kapitel, som verkligen borde forma vår längtan och vår förväntan? För att hjälpa oss att svara på denna fråga, kanske det är bra att gå tillbaka till början. Jag ska inte predika hela Bibeln idag, men vi går tillbaka till början för att svara på, och för att hjälpa oss att svara på denna fråga. Så i början, vad är det som betonas mest i Edens lustgård eller Edens trädgård? Och vad är då den största förlusten när Adam och Eva på grund av sin synd förvisas från Edens trädgård? Ja, i Första Moseboken kapitel 1 finns det ingen tvekan om att Gud i sin stora godhet skapade en fantastisk plats. Det var gott, helt gott, eftersom skaparen Gud är god. Han är helt god. Och ändå i kapitel 2, när vi zoomar in på skapelsen av människan och när han placeras i trädgården, verkar den största betoningen ligga på de personliga relationer som han placeras i. Trädgården är en plats för personliga relationer mellan människor. Två människor i början, Adam och Eva. Och de lyfts fram i slutet av skapelseberättelsen, som faktiskt avslutas med en vacker bröllopsbild, när brudgummen och hans brud möts ansikte mot ansikte i slutet av kapitel 2 som Alex har läst för oss. Men sen tillsammans är trädgården en plats för en underbar personlig relation mellan människor och Gud. Vi läste hur det finns två träd i trädgården. Två träd som verkligen definierar deras relation med Gud och med varandra. Livets träd, för det första, som talar om en levande relation. Gud är källan, han är givaren, han är upprätthållaren av denna levande relation. Och floderna som strömmer från trädgården visar oss att denna levande relation mellan Gud och hans folk ska strömma till jordens ände. Och det kommer till uttryck i gemenskap med Gud när vi läser om hur Gud kommer till Edens trädgård för att vandra med, för att ha gemenskap med sitt folk. Och faktiskt är det denna relation till Gud som ska forma alla deras andra relationer. Deras relation till varandra och deras relation till resten av skapelsen. Men sen finns det ett annat träd. Trädet med kunskap om gott och ont, som visar oss att denna levande relation med den levande guden är en villkorad relation. Den är villkorad av Adam och Evas tro och lydnad gentemot Gud. Och så i kapitel 3, när Adam och Eva syndar, när de misslyckas med att lita på och att lyda Gud, och de stängs ute ur trädgården. Vad är det som betonas mest? Är det förlusten av platsen? Eller förlusten av personlig relation? Självklart är det förlusten av personlig relation. Deras relation till skapelsen är bruten. Deras relation med varandra är bruten. Och värst av allt, deras relation till Gud är bruten. Men nu när vi spolar fram till slutet av bibelberättelsen, vad läggs störst tonvikt på? Plats eller personer? Den förvandlade platsen eller de förvandlade personliga relationerna, och en relation i synnerhet? Visst finns det ingen tvekan om att platsen här har förvandlats helt och hållet. Johannes säger, kapitel 21, vers 1: jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Så ja, här finns en förvandlad plats. Men även när han säger, och havet fanns inte mer, tror jag att han redan flyttar fokus till förvandlade relationer. Havet är en bild på kaos och separation i relationer. Och nu är allt detta borta. Men sen, kanske vi tänker, sen följer beskrivningen av platsen. När Johannes fortsätter i vers 2: och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, kommer ner från himlen, från Gud. Aha, så här finns en beskrivning av den förvandlade platsen. Eller är det så? Faktiskt inte. För han beskriver sen staden som en person, som en brud. Han säger redo som en brud som kommer, som är smyckad för sin man. I slutändan, som är början på evigheten, ligger den största betoningen på den mest intima av alla personliga relationer. Det ligger på ett äktenskap. Och precis som skapelseberättelsen zoomar in på ett bröllop, början på ett äktenskap, så börjar den nya skapelseberättelsen med ett bröllop som är början på det mest fantastiska äktenskap, den mest fantastiska förvandlade relationen, en verklig förvandlad tillsammans för evigt, ansikte mot ansikte relation. Och det är just det att vi är kallade att vara säkra på idag, att vara förberedda för idag, och att se fram emot med en viss förväntan. Så vi har tre enkla frågor att svara på idag. För det första, vem ska gifta sig? Och vi ska tänka på inbjudan. Sen, hur kom det sig? Och vi ska tänka på förberedelsen. Och sen slutligen, vad kommer att hända? Och vi ska fokusera på bröllopet. Är ni med? Är ni taggade? Jag älskar bröllop. Vi firade, jag firade vår 26:e bröllopsdag i fredag. Så det är lämpligt, det är passande att vi fokuserar på ett bröllop idag. Och vår bröllop, det var underbar, eller hur, Andrea? Och fortfarande underbar. Okej, vi går vidare. Men det här bröllopet är verkligen det bästa. Så vi ska svara på dessa tre frågor. För det första, vem ska gifta sig? Vem ska gifta sig? Lyssna på inbjudan som finns i kapitel 19, vers 6 och 7. Halleluja! Herren vår Gud, den allsmäktige, är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Så vem ska gifta sig? Ja, det är lammet och hans brud. Men vem är de? Tillbaka i kapitel 5 ser vi lammet sittande på tronen. Och hela skapelsen sjunger, värt är lammet som har blivit slaktat att ta emot makt och rikedom och visdom och styrka och ära och härlighet och välsignelse. Lammet är den enda som kunde fullborda Guds frälsningsplan för sitt folk. Och han har fullbordat den. Fullständigt och för evigt genom att bli slaktat i deras ställe och nu upphöjt för att regera. Det är lammet. Och vem är lammet? Ja, Johannes döparen kan hjälpa oss. Han berättar för oss i Johannes 1, vers 29, när han ser Jesus utropar han: se Guds lamm som tar bort världens synd. Alltså Jesus, Guds utlovade frälsande lamm, ska gifta sig med. Faktiskt får vi en glimt av hans brud i kapitel 21, vers 2. Bruden, lammets hustru, är Guds stad, det nya Jerusalem. Det är inte en plats, det är ett folk. Det är Guds troende folk. Alla sanna troende, de troende från det gamla testamentet, som trodde på Guds löfte. Vers 12, vid portarna, där fanns namnen skrivna, namnen på Israels barns 12 stammar. De som trodde på Guds löften. Men sen också de troende i det nya testamentet som trodde på uppfyllelsen av Guds löften i Jesus. Vers 14. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod de 12 namnen på lammets 12 apostlar. Och tillsammans dessa sanna troende är alla de i vers 27 som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Och så är utmaningen för oss idag att vara säkra. Var säker. Och jag säger till var och en av er, var säker. För hur fantastiskt och vackert det än kommer att vara lammets eviga brud, att inte ingå i hans brud, i hans troende folk, kommer att vara evigt fruktansvärt, evigt tragiskt. Kapitel 20, vers 15. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Så var säker. Var säker idag. För på den dagen kommer det att vara för sent. Var säker att du ingår lammets bröd. De troende som tillhör honom. Så vem ska gifta sig? Lammet och hans bröd. Jesus och hans troende folk. Men sen för det andra, hur kom det sig? Hur kom det sig? När jag tänker på Emelies och Peters bröllop. Åh, förberedelsen. Men åh, kostnaden. Och jag har tre döttrar. Därför jag är en fattig man. Och jag kommer att bli fattigare. Men förberedelsen. Och kostnaden för alla förberedelser så att bruden äntligen kunde stå ansikte mot ansikte med brudgummen, förberedd, redo att gifta sig i en fläckfri vit bröllopsklänning. Men det är ingenting jämfört med förberedelsen och kostnaden för denna brud. Förberedelsen för denna brud, Guds troende folk, att stå ansikte mot ansikte med lammet, med Jesus, förberedd, redo att gifta sig i en fläckfri vit bröllopsklänning. Paulus sammanfattar förberedelsen inför bröllopet i Efeserbrevet 5, vers 25-27. När han uppmanar män i mänskliga äktenskap säger han: ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, för att helga församlingen. Sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och förde fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant, helig och fläckfri skulle den vara. Så Jesus förbereder sin brud. Han gör oss rena och vita och heliga genom sitt offer. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Andra Korinthierbrevet 5, vers 21. I honom förklaras vi redo, förberedd. Vi förklaras rena, vita och heliga. Men också Jesus förbereder sin brud. Han gör oss rena, vita och heliga genom sin helgelse. Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är de heligas rättfärdighet. Det som om han ger oss bröllopsklänningen genom sitt ord. De rättfärdiga gärningarna i ett förvandlat liv. Och vi genom kraften av hans ande tar på oss dem. Paulus beskriver detta i Efeserbrevet 4, vers 22-24. Ni lämnar ert gamla liv och lägger bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. I honom blir vi förberedda, rena, vita och helga, heliga. När vi lägger bort allt som inte liknar honom. Och sen klär vi oss i Jesu karaktär och likhet. Och så utmaningen här är. Var beredd som Jesu och Lammets bröd. Varje dag se på hans skönhet som uppenbaras i hans ord. Ta tid att betrakta hans skönhet och sen genom hans ande bli steg för steg, dag för dag, bli allt vackrare, bli mer och mer lik honom som förberedelse inför vårt bröllop med honom. Det står i 2 Korinthierbrevet 3, vers 18, att se Herrens härlighet som i en spegel och att förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Och gör det dagligen. Vilken förmån, vilket privilegium har vi? Inte bara att läsa psalm 27 och säga vad skönt för David. Att han vill se Herrens härlighet. Nej, varje dag. I ordet. I kraften av anden. Att se hans härlighet. Inte bara att läsa snabbt igenom och sen check. Det är dags, nu är det dags att avsluta tills imorgon. Utan att ta tid att verkligen berundra oss i honom. Och be att han skulle fortsätta förvandla oss efter hans avbild. Till hans likhet. Var beredd för denna dag, för det här fantastiska bröllopet. Och det leder oss till, vi har fått inbjudan och vi har läst om förberedelsen. Så vad händer nästa? Vad är höjdpunkten? Är det en beskrivning av platsen? Vad tycker ni? Nej, det är bröllopet. Det är bröllopet just här i Uppenbarelseboken 22. Så vår sista frågan är, vad kommer att hända? Precis som skapelseberättelsen zoomar in på ett bröllop. Början på ett äktenskap. Så börjar den nya skapelseberättelsen med ett bröllop. Som leder in till ett evigt äktenskap. Här finns det mest fantastiska bröllopet. Den mest fantastiska förvandlade relationen. En förvandlad, verklig, tillsammans för evigt, ansikte mot ansikte, relation. Inte bara en återupprättelse utan en härlig förvandling som kommer att bli ännu bättre än Eden. Oändligt bättre, evigt bättre. Och inramat för oss här i Uppenbarelseboken 22, vers 1-5, är den vackraste bröllopsbilden. Så låt oss titta på det. Och när vi tittar på det, vi ser att precis i mitten av bilden är vers 4. Vad är det som står i mitten? Vad är det huvudfokuset och betoning här? De ska se hans ansikte. De ska se bruden, ska se lammets ansikte. Jesu folk ska se Jesus ansikte mot ansikte. Är det inte ögonblicket som går förbi alla andra ögonblick? Denna stund där en brud och en brudgum är ansikte mot ansikte. Kommer du ihåg, Andrea, hur du kände? Ja, jag kan påminna dig. Slöjan borttagen. Ansikte mot ansikte. Inte för att titta på platsen som... Men vem skulle säga, fin kyrka? Nej. Att titta på personen. Du är så vacker. Den dagen ska vi se honom. Som psalmisten säger, ett har jag begärt av Herren, detta söker jag, att få bo i Herrens hus alla mina livsdagar, för att se Herrens ljuvlighet. Vi ska se honom. Tillsammans ska vi se Jesus. Du är så vacker. Och hur är det med oss? Med bruden? 1 Johannes 2, vers 3. När han uppenbarar sig ska vi bli lik honom. För då får vi se honom sådan han är. Jag kan föreställa mig att han kommer att säga något som min brud, min församling, mitt folk. Jag älskar dig. Jag har älskat dig. Från innan världens skapelse, jag har älskat dig. Du, jag har älskat dig. Jag offrade mig själv för dig. Jag har gjort dig vacker. Så att du kan leva med mig för evigt. Jag har varit vacker för all evighet. Men nu är du också vacker för att spegla mig. Och med hans namn på våra pannor, vers 4. Precis som den första Adam gav Eva ett namn. Och hon tillhörde honom. Så kommer vår bättre Adam att ge oss ett namn. Hans. Vi ska tillhöra honom, jag är hans. Och han är min. Vi är hans. Han är vår. För all evighet, tillsammans för evigt, i vacker förening. Wow. Är det inte helt underbart? Är det inte helt bortom våra tankar? Allt som vi kan föreställa oss att se Jesus ansikte mot ansikte. Det är ingen överraskning att den här står i mitten av den vackraste bröllopsbilden. Men när vi zoomar ut från det här ansikte mot ansikte i denna bröllopsbild, då ser vi två saker som vi ska avsluta med. Två saker om relationen och vilken sorts relation vi kommer att delta i, att njuta av för all evighet. För det första, det är en evig levande relation. En evig levande relation. Vers 1-3. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Gud och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Där bär frukt 12 gånger varje månad, ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken. Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. Livets källa. Denna flod med livets vatten som går ut från Guds och Lammets tron. Det är en bild av anden som strömmar, som går ut från fadern och sonen. Han, livets källa, inte ett träd, utan en treenig Gud som är källan till livet. Och vi tar en steg tillbaka och vi säger, se, nu står Guds boning bland människorna. Nu ska han bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Han kommer inte bara på kvällen för att ta en promenad med oss i en trädgård. Nej, den levande Guden kommer att bo hos oss i en ständig, fullkomlig, levande relation. Vi kommer att bli förenade med Lammet och genom honom för att njuta av en levande relation med den levande Guden. Och det är inte längre villkorat heller. Inget träd till kunskap om gott och ont. Varför det? Eftersom Lammet har uppfyllt alla villkor för fullkomligt tillit och lydnad. Och han har gjort det för oss. Istället finns livets träd nu överallt. Märkte ni det? Livet i överflöd på båda sidor om floden. Och det upprätthåller liv i överflöd för oss alla hela tiden. Det bar frukt 12 gånger för alla folk som tillhör honom. Och för alltid, varje månad, ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken. Livet för alla och för evigt. Och i denna eviga levande relation ska det inte längre finnas någon förbannelse. Han har tagit förbannelsen på sig själv. Nu finns det bara välsignelse för oss. Inga tårar, ingen sorg, inget gråtande, ingen plåga, ingen död. Lammet har släckt den flammande svärdet och förbannelsen och vrede och tagit oss in för att aldrig mer stängas ute från evig relation med honom. Istället för tårar och sorg, glädje. Istället för död, liv. För evigt. I levande relation med honom. Och sen till sist, i denna underbaraste av bröllopsbilder, ser vi att det är en evig kärleksfull relation. Inte bara en evig levande relation, utan en evig kärleksfull relation. Vers 4 och 5. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer och de behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren ska lysa över dem. I fjärde Moseboken 6 är Herren Guds välsignelse över dem som hans namn är lagt på. Över dem som tillhör honom. Hans välsignelse är: Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. Det är Herrens välsignelse genom anden över sonen. När anden sänker sig ner på sonen och faderns ansikte lyser över sin son vid hans dop. Han är min älskade son. Mitt ansikte lyser över honom. I honom har jag min glädje. Och nu är den välsignelse att sonen, det är inte solen utan sonen, det är välsignelsen som han ska evigt lysa över oss. Ansikte mot ansikte med sin älskade brud, den bättre Adam, ska lysa sitt ansikte över en bättre Eva. Som för evigt ska regera med honom över den nya skapelsen. Han kommer att låta sin eviga kärlek och sitt skydd och sin nåd och sin frid lysa över oss för evigt. Och sen kommer vi att återspegla honom fullkomligt för varandra för all evighet. Vad mer kan jag säga än se fram emot? Se fram emot! Var förväntansfull. Var förväntansfull. Allt detta tillhör oss i Jesus nu och för evigt på ett fullkomligt sätt med Jesus. Så ja, vilken fantastisk plats den nya skapelsen kommer att vara. Men i slutet av början, i början av evigheten, är det inte en plats i solen som vi ska vara säkra på och vara beredda för och vara förväntans fyll inför. Nej, det är vår relation med sonen i en evig levande, evigt kärleksfull relation med honom. Så ser du fram emot det här? Ser du fram emot, ser vi fram emot honom? Att få se honom. Att bo tillsammans med honom. Om vi är det. Så nu, idag, här och nu. Är vi förälskade i honom? Är det här den relationen som präglar våra liv? Inte bara vad vi vet om honom, utan att verkligen känna honom dagligen. Att njuta av tid med honom i hans närvaro. Att glädja oss i honom. Att finna vår tillfredsställelse hos honom. Att lyssna på honom och hans ord. Att prata med honom, att meditera på honom. Att kontemplera honom. Att med andligt syn se på honom. Att prata om honom till andra. Jag tänker på hur Emily pratade så mycket på telefonen med Peter. Jag tänkte på glädjen som hon upplevde när hon såg fram emot bröllopet. Hur han pratade med andra om vad kommer att hända. Och hur mycket mer borde vi. Vi ska gifta oss med lammet. Ansikte mot ansikte. Och låt oss överflöda med honom. Och spegla honom för varandra. Och andra. Låt det bli så. För mig. För oss som individer. Som församling. I förväntan. På den dag. Då vi får se honom. Ansikte mot ansikte. Och då är vi. Tillsammans med honom för evigt. Åh, Fader, jag tackar dig. Tackar dig för hela berättelsen. Från början till slut. Från första Moseboken till uppenbarelseboken. För den röda tråden som allt hänger ihop med. Jesus och hans underbara frälsning. Allt som han har gjort för oss. Vi som är syndiga människor, helt oförtjänande. Men du har utvalt oss. Du har älskat oss. Du har sänt din son för att frälsa oss. För att göra oss redo. Så att en dag vi ska bo hos dig. Och du ska bo hos oss. I en evig levande relation, en evig kärleksfull relation. Och så vi tackar dig. Tack. tack Jesus. Vi ser fram emot den dag att vi ska se dig, böja oss inför dig, tillbe dig, älska dig för all evighet. Amen. Amen. Vi ska svara på Guds ord med lovsång, men också med nattvard. Både är egentligen ett uttryck för vår längtan efter den dag då vi får se Jesus. Så först ska vi sjunga "Den går en väg mot framtiden" och förvänta oss den dagen. Och sedan kanske vi ska sjunga det en gång till, sången en gång till, eller lyssna på musiken när vi delar ut brödet och vinet. Och vi ber er att behålla brödet och vinet tills alla har fått det. Och sen ska vi äta och dricka tillsammans. Om du tillhör Jesus, som du känner och älskar honom, om du är en del av hans brud som vi har pratat om idag och har blivit döpt, då är du välkommen att ta nattvard. Nattvarden är för dig. Gemenskapen runt Herrens bord, gemenskapen i Herrens måltid, det är för dig. Det är ett sätt för oss att säga tack Jesus, vi älskar dig. Tillsammans längtar vi efter den dagen. Och det här faktiskt är, det är någon sorts försmak av lammets bröllopsmåltid som kommer. Så vi ska stå upp och sjunga "Den går en väg mot framtiden".